Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Ja, alla håller på att säga liksom att på sätt och vis är det ju bra att vi inte hittar någonting, för då kanske det är det att hon är kidnappad och att hon avser någonstans liksom. Men om det är kidnappad, varför hör de inte av sig? Då måste de ju vilja någonting liksom.
Jag liksom många andra reagerade väl på att hans uppträdande föreföll något märkligt i det här programmet. Och då började man fundera om han egentligen kände den här sorgen som han ville ge sken av att beskriva.
Där togs konflikten till en ytterligare nivå. Då blev det djupt personligt.
Vid det här laget så utesluter vi ingenting.
Men om jag får säga något personligt så tror jag inte hon mår bra av att göra det här. Så jag hoppas verkligen att hon får hjälp, kan få ett slut på det här helt enkelt.
Även idag, 19 år senare, alltså jag får otäcka rysningar.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Fallet Linda Chen, del 1. TV-intervjun som ändrade allt. Det är den 2 september 2009. I Efterlyst intervjuas en man i Falun vars fästmö försvunnit spårlöst.
Det kostar för mycket. För mycket dårar av människa kan framkalla egentligen. Söndag och måndag grät nästan nonstop. Jag hade ett glas vatten. Men jag tog henne slut i alla fall. Jag var inte hjälpt av det. Det känns som en meningslöst att gråta, för det hjälper ingenting.
Han är ledsen. Han är berörd alltså. Men vad vi inte vet där och då är att kvinnan som försvunnit är död. Men det vet han som gråter, och han vet också var hennes kropp är. Den här podden handlar om fall som klarats upp, om utredningar som löser brott, om gärningsmän som avslöjas och döms. Men inte den här gången, inte hela vägen i alla fall. Jag pratar om ett av de mest uppmärksammade rättsfallen någonsin. Tidningarna skrev spaltmeter efter spaltmeter. Vi på Efterlyst rapporterade om det vecka efter vecka, och alla diskuterade det. Själv följde jag det noggrant. Men det var inte brottet i sig som orsakade det stora intresset. En försvunnen kvinna, det händer tyvärr allt för ofta. Nej, det var alla bizarra detaljer, alla märkliga omständigheter, alla konstiga faktorer och inte minst alla oväntade vändningar som präglade den här händelsen. En kvinna försvinner, en man hävdar att han blivit kidnappad av kineser och hålls fången i bakluckan på en bil. Ett planerat bröllop där ingenting var förberett en vecka innan, mystiska datauppkopplingar och på det en rättegång som verkligen blev speciell. Och allting slutar egentligen i ett enda frågetecken. Vad var det som hände? Jag pratar om fallet Linda Chen. Linda Chen var 32 år gammal, ursprungligen från Kina. Men vid den här tiden bor hon med sin sambo i Falun. De har varit tillsammans ett tag, och den 8 augusti 2009 ska de gifta sig. Men det blir inget bröllop. För en vecka innan, den 1 augusti, försvinner hon.
Linda Chen försvann ute i Falun på någonstans då den 1 augusti 2009. Och sedan så rapporteras det här in då av sambon så som ett försvinnande. Redan på natten där så ringde han in till polisen och meddelade att hon var borta.
Det är alltså på natten till den 2 augusti som sambon anmäler att Linda Chen försvunnit. Han uppger att de på kvällen innan varit ute och åkt med bilen.
Sedan skulle de ha kommit hem vid 8:30, ätit lite mat. Linda Chen skulle ha gjort sig i ordning och sedan sagt att hon skulle ut och träffa en vän på stan i Falun då. Och bet sig iväg någonstans mellan 9:30 och 10:00 på kvällen. Och därefter så hade hon inte återkommit. Och det var de uppgifter som han lämnade inledningsvis då. Att han inte visste något mer än att hon helt plötsligt sedan var försvunnen.
Niklas Eltenius är den åklagare som så småningom fick ansvaret för utredningen. Men det tog ett tag, för från början fanns det egentligen ingen misstanke om brott.
Och från början så var ju inte det här någon brottsutredning, utan man behandlade det som ett försvinnande och man övervägde även då att det här skulle kunna vara ett frivilligt försvinnande till exempel. Linda Chen kom ju från Kina ursprungligen om att han hade till och med tankar på att hon kanske hade återvänt till hemlandet och övergett den här sambon då.
Att människor försvinner är inte helt ovanligt. Det händer tusentals gånger per år. Och oftast kommer de tillbaka efter en kort tid eller hittas någonstans dit de frivilligt begett sig. Så teorin från början var att Linda Chen gett sig av frivilligt. Att hon kanske helt enkelt lämnat sin sambo. Men hon kom inte tillbaka och hon hittades inte. Dagarna gick och oron växte. Sambon blev kallad till polisen och fick utveckla sin berättelse.
Bakgrundshistorien skulle vara då att hon hade varit på arbetet under dagen den här 1 augusti och att hon sen skulle ha kommit hem då vid 16-tiden efter arbetet. Sedan skulle de ha begett sig ut för att handla mat inför senare på helgen. Och sen när de hade kommit hem därifrån så skulle de ha begett sig ut på en tur för att titta på sevärdheter. Med tanke på att de då hade tänkt att gifta sig helgen därpå var planeringen. Och då skulle det komma gäster och man ville då visa gästerna olika sevärdheter runt omkring i Dalarna. Så man skulle ha åkt på en flera timmars bilresa då var hans uppgifter.
Och när de kommer hem går alltså Linda Chen ut för att träffa en kompis. Vilken kompis? Det vet inte sambon. En ganska enkel och rak berättelse alltså. Men när polisen börjar kolla detaljerna lite närmare, ja, då blir det konstigt, väldigt konstigt. Det verkar helt enkelt inte stämma. Så misstanken föds och växer fram. Kanske någonting har hänt henne, kanske sambon har med saken att göra.
Ja, de här misstankarna började grundas i att de uppgifter som sambon lämnade om hur hon skulle ha försvunnit och sådär inte verkade riktigt överensstämma med vad man kunde konstatera. Man började forska i om någon hade iakttagit Linda Chen ute på stan, om hon hade träffat någon person som sambon skulle kunna tro att hon hade träffat och ingen bekräftade att hon hade synts till överhuvudtaget.
Och ju mer polisen kollar uppgifterna, desto konstigare blir det. Detalj efter detalj var märklig. Mysteriet växte. Först var det här med bröllopet.
Men däremot så började man ju allt mer att dubbelkolla de uppgifter som sambo lämnade eftersom det förefall som att det var mycket som inte stämde. Och det var ju också uppgifter sedermera om det här tilltänkta bröllopet som visade sig när man kontrollerade saker att det var väldigt lite planerat för ett bröllop som skulle äga rum så tidigt som helgen därpå. Det var en hel del saker som saknades. Man hade exempelvis inte beställt någon mat. Sambon uppgav att han hade varit på ICA Supermarket i Falun och diskuterat med en person ansvarig för catering om vilken mat som skulle beställas och att sedermera Linda Chen skulle ha slutligt beställt den här maten och när man kontrollerade så fanns det ingen sådan beställning. Man hade inte beställt några tårtor, man hade inte inhandlat någon dryck och den här sambon kunde inte uppge vare sig egentligen vad man skulle äta eller vad man skulle dricka vid det här tilltänkta bröllopet. Man hade också avbokat allting vad gäller brudbukett och sminkning och håruppsättningar för Linda Chen. Och allting uppgav då sambon att det här skulle man sköta på egen hand och för att spara pengar.
En vecka kvar alltså. Men ingen mat beställd, ingen dryck köpt. Det fanns helt enkelt inga pengar.
Och budgeten för det här bröllopet skulle man ha tänkt sig runt 50 000 kronor. Och de pengarna fanns ju heller inte då. Så att även det här var en omständighet som talade för att någonting var lurt med det hela. Och om det verkligen var tänkt från båda håll i alla fall att man tänkte gifta sig helgen därpå.
Men det är mer som är konstigt. Mycket mer. Enligt sambon hade ju han och Linda åkt runt med bilen på eftermiddagen innan hon försvann. De skulle undersöka sevärdheter att visa bröllopsgästerna. Men när polisen kollar hans berättelse är det mycket som inte stämmer. Den håller inte. Så här berättar åklagaren Niklas Eltenius.
Ja, det som var intressant var ju dessutom då att han varierade sina uppgifter. Han pratade både med media, med Aftonbladet bland annat, och han pratade med polisen flera gånger. Man gjorde också rekognoseringsresor där han både åkte med som sagt media och han åkte också med polisen för att visa vart man hade åkt runt. Och han ändrade då den här resan, både ordningsföljden och vilka platser som han skulle ha åkt på under den här resan.
Och det är framförallt två uppgifter som verkligen sticker ut. Enligt sambon så åkte de ju till en plats som heter Torsång där det ligger en ångbåt.
Och han uppgav då att man skulle titta på den ångbåten för att man tänkte visa gästerna och att han inte tidigare hade varit i Torsång och han ville se om den här ångbåten låg på plats. Och sedermera visade sig att de hade varit på den här platsen 2 dagar tidigare däremot och tittat på den här ångbåten. Varför det föreföll märkligt om de skulle behöva åka dit en gång till. Man hittade dels bilder i sambons kamera som visade att de hade varit där. Och man kunde då länka det till att det här var 2 dagar dessförinnan, före den 1 augusti.
Nej, berättelsen håller inte, som sagt. Och mer konstigt blir det.
Han uppgav också att de skulle ha besökt den här tänkta bröllopslokalen som de skulle vara på vid bröllopet Stångtjärnsstugan. Och han uppgav då att den här platsen skulle ha varit folktom. Att man bara ville kolla att det inte var skräpigt där men att det inte fanns folk och det fanns inte bilar och det fanns ingenting där. Och då visade det sig sedermera att man kontrollerade saken att där hade det varit en släktträff med ganska många personer och de hade varit ute och spelat kubb. Det hade varit åtskilliga bilar på platsen. Fram till 10-tiden i vart fall då, så hade man befunnit sig både inomhus och utomhus. Och ingen hade iakttagit någon bil som sambon uppgav att man hade varit där med. Och det var ju också så att det var mycket folk där så att hans uppgifter stämde inte i den delen.
Men besynnerligheterna tar inte slut där. Ju mer polisen gräver i historien desto egendomligare blir det på punkt efter punkt. Bland annat tar man in övervakningsbilder från ICA-affären där Linda Chen och sambon handlat några timmar innan hon försvinner. Den sista kända bilden på henne. Och det märkliga med den är hennes kläder.
För man ser ju då på de här bilderna att hon har på sig vita kläder. Det är inte speciellt uppklätt utan det är väl de kläder hon i princip har haft på sig när hon var på sitt arbete tidigare under dagen som servitris. Där har också då sambon uppgett att hon har gått ut i princip samma kläder senare på kvällen när hon skulle ha begett sig ut för att vara ute i utelivet. Det var lite gatufest och han uppfattade att hon skulle träffa en annan kines för att prata kinesiska som han menade att hon brukade göra ibland varje månad ungefär. Och alla de som kände Linda Chen uppgav i alla fall då att hon skulle aldrig kunna gå ut i samma kläder som hon dels både har rest runt i under dagen, det var en varm sommardag, eller som hon har varit på arbetet då i en restaurang och luktat matdos efteråt. Att hon skulle bege sig ut på utelivet i samma klädsel, det föreföll helt obegripligt för de som känner henne.
På bilderna är Linda Chen alltså klädd i samma kläder som sambon säger att hon hade på sig när hon skulle gå ut den kvällen hon försvann. Samma kläder hon haft hela dagen. Och så är det en detalj till som skaver Niklas Eltenius.
Därutöver kan man säga att han var inte heller så benägen på att eftersöka Linda Chen. Det var snarare hennes släktingar som var väldigt benägna på att leta efter henne, satt upp anslag. Var ute och letade runt i Dalarna medan de beskrev det som att sambon inte var så benägen till det utan han ville snarare att de skulle bege sig därifrån och lämna honom i fred.
Låt oss stanna upp ett tag och sammanfatta lite. Detalj efter detalj i sambons berättelse verkar inte hålla och frågorna hopar sig. Med bara en vecka kvar till bröllopet så inte ens maten beställd, skulle det verkligen bli någon vigsel? Den resa han säger att de gjorde på eftermiddagen innan försvinnandet verkar inte ha ägt rum. Så vad gjorde de egentligen de där timmarna? Hon har enligt honom samma kläder på sig när hon går ut på kvällen som hon haft hela dagen. Har hon ens varit hemma den kvällen? Och varför är han så ointresserad av att leta efter henne? Vill han ens att hon ska hittas? Men trots alla frågetecken, trots att sambons berättelse inte håller, så väljer Niklas Eltenius ändå att inte anhålla honom. Det kan ju finnas andra förklaringar till hennes försvinnande.
Det fanns också en del uppgifter om tidigare män som hon har haft relationer med. Hon hade faktiskt varit gift 2 gånger tidigare, både med en svensk man som hon hade, eller en svensk man hon var i sambo med, och den hade hon också ett barn med. Men sen hade hon varit gift också med 2 kinesiska män, och det fanns ju uppgifter om att det hade varit en del bråk mellan de här männen och Linda Chen. Det fanns också uppgifter, kanske framförallt ifrån sambons sida, om att det figurerade en del pengar som han funderade var de kom ifrån. Och man kunde då inte utesluta att det fanns någonting annat i bakgrunden, att det kunde finnas annat tänkbara gärningsmän och motiv för hennes försvinnande. Så att allting talade inte bara åt ett enda håll, utan det fanns lite olika varianter så långt i alla fall i historien.
Och ju längre tiden går, desto mer intresserad verkar sambon bli av att hitta någon slags teori. Något som inte pekar på honom.
Från början så har han inte någon egentlig teori. Sen börjar han nämna att det har sett till mystiska personer i närheten, och det börjar figurera kinesiska kopplingar om att det skulle kunna finnas kineser som har motiv då gentemot Linda, och att det skulle kunna finnas en ekonomisk motivbild i det hela på något vis då.
Och så, den 2 september 2009, en dryg månad efter försvinnandet, händer det som får allt att vända. Nej, det är inget genombrott i utredningen jag talar om. Det är något helt annat. Vi på Efterlyst har ju, precis som all annan media, rapporterat om fallet förstås. Om sökandet, om gåtan, om bristen på spår. Och så, den här kvällen, har vi då med sambon. Han har gått med på att bli intervjuad. Och vi vet av erfarenhet att intervjuer med anhöriga till brottsoffer kan ge väldigt bra tips. Tittarna blir berörda, och om det sitter någon som ser programmet och som vet något om vad som hänt, så kan en sån intervju bli avgörande. Det kan bli det som gör att det där tipset som löser fallet kommer in. Det har vi varit med om flera gånger tidigare. Så det är som brottsoffer sambon intervjuas. Han vars fästmö försvunnit, han vars framtid inte alls blir som den skulle. Och jag vill påpeka att vi har förvrängt hans röst.
Bröllopet, vad kan man säga, det var liksom, ja, det skulle vara en fantastisk dag, det skulle vara en stor dag. Det var då liksom, det skulle bli totalt allvar liksom. Alltså, det var ju totalt allvar för henne. Bestämt oss för att ha barn nästa år och sådär. Hon hade bestämt hon att nästa år kommer första barnet, för det blir det tiger enligt kinesiska kalender då. Ja, så hette det sen 2 år efter det skulle vara andra barnet.
Han sitter där och berättar om planerna de 2 haft. Om hur de skulle gifta sig och skaffa barn. Planer som nu inte verkar bli av. Han berättar också om letandet efter Linda Chen.
Men annars, ja, då har man ju gått och letat hela tiden och liksom frågat runt och letat och åkt upp till Rättvik och åkt halvvägs bortåt Gävle, liksom tittat efter avstickare och så här, och alla avstickare överallt och så här. Det är liksom, ju mer man letar, på sätt och vis blir man mer förtvivlad, och då får man se vad otroligt många ställen det finns.
Och han försöker se något positivt i att hon inte hittas.
Och alla håller på att säga liksom att På sätt och vis är det ju bra att vi inte hittar någonting, för då kanske det är att hon är kidnappad och att de måste någonstans liksom. Men om hon är kidnappad, varför hör de inte av sig? Då måste de ju vinna någonting liksom.
Intervjun får enorm respons. Det är många som reagerar på hans berättelse, men inte med sympati. När reaktionerna är att sambon verkar kall och oberörd, till och med åklagare Niklas Eltenius tycker att sambon beter sig märkligt i intervjun.
Jag liksom många andra reagerade väl på att hans uppträdande föreföll något märkligt i det här programmet. Han beskrev ju att Linda Chen framkallade mycket tårar, men samtidigt så uppfattade jag då liksom andra att han inte egentligen hade så lätt att framkalla tårar själv. Fastän han påstod detta och verkade försöka gråta, så framkallades inga egentliga tårar. Och då började man fundera om han egentligen kände den här sorgen som han ville ge sken av att beskriva. Så att det blir ju en massmedial uppmärksamhet, och det hela vänds ju något emot sambon då.
Kan man säga att bilden av honom som eventuellt skyldig växer? Alltså rent medialt?
Ja, det kan man absolut säga. Medialt så blev det ju så att man började diskutera hans skuld, och även på olika trådar. Det började bli flashback-trådar och annat. Man började spekulera, så att allmänheten började ju lite grann rikta sig åt det hållet att han nog hade någonting annat än bara var en oskyldig sambo som saknade henne att göra.
Så någon större medkänsla väcker inte den här intervjun, snarare tvärtom. Allt fler börjar ifrågasätta sambons berättelse och pressen på honom ökar.
Och det framkommer också att han på sin arbetsplats, han hade börjat ett deltidsarbete som spansklärare i Borlänge, att han där också hade börjat visa sig mer orolig än vad han hade gjort innan den här intervjun och de här kommentarerna i pressen hade kommit om hans eventuella delaktighet i Lindas försvinnande.
En annan sak som förmodligen får betydelse för vad som händer sen är Leif G.W. Perssons kommentar till intervjun i programmet. Han var ju bisittare och expert då, och i den här sändningen gör han ett uttalande han tänkt igenom, ett uttalande i syfte att provocera. Han säger att han är tveksam till sambons berättelse. Och lägger han till, den dagen kroppen hittas, den dagen kommer sambon att gripas. Så GV stryker alltså under vikten av att hitta kroppen. Och kanske är det hans kommentar som leder till det som händer härnäst, den stora vändningen. För några dagar senare ska sambon förhöras igen, ett av många rutinförhör.
Man skulle hålla ett förhör med sambon, och det skulle äga rum den 15 september. Och dessförinnan så hade sambon alltid dykt upp på alla tider som polisen hade velat. Han hade ställt upp välvilligt och svarat på frågor kring allting.
Men så blev det inte den här dagen.
Sedan när man knackar på från polisens sida och ska träffa honom på morgonen vid 9-tiden, så då finns inte sambon hemma. Då har han begett sig av och försvunnit även han. Och han går inte att få tag på telefon eller på något sätt. Man försöker under en längre tid den dagen, men han verkar helt spårlöst borta.
Sambon är inte hemma och det finns inga spår efter var han kan ha tagit vägen. Polisen letar igenom hans lägenhet och där finns ingenting som ger ledtrådar på var han kan vara någonstans. Men ett intressant fynd gör man.
Man hittade också i bostaden en lapp där han hade uttryckt lite tankar kring det här Leif G.W. Perssons uttalande om att han kunde vara skyldig.
Ja, det finns alltså en lapp i lägenheten. En lapp med anteckningar om G.W.s uttalanden. De om att sambon kunde ha dödat Linda Chen och om hur viktigt det var att hitta kroppen. Uttalanden som uppenbarligen oroat sambon.
Och då fick vi en tanke om att han kanske hade bestämt sig för att fly fältet för att han hade någonting med saken att göra. Och då bedömde jag att han skulle anhållas i sin frånvaro som skäligen misstänkt för delaktighet i Linda Chens försvinnande.
Ja, sambon var borta, helt spårlöst. Det finns ingenting som kan ge några som helst ledtrådar om vart han tagit vägen.
Vi efterforskade och försökte se, som sagt, hans telefon, om den hade rört sig. Vi försökte se om hans kontokort och annat hade dykt upp här eller där. Hans telefon upphörde att användas den dagen då han slutade arbetet innan försvinnandet. Sen så hade inte den använts en 4:45 dagen innan. Och inte heller så har han lämnat några konkreta spår efter sig, kunde vi hitta just då i alla fall, när vi sökte efter hans ordinarie uppgifter och hans ordinarie uttag och dylikt. Så att det var ett mysterium helt enkelt vart han hade tagit vägen.
En tanke som dyker upp är att sambons försvinnande kanske har koppling till Linda Chens försvinnande. Att han råkat ut för samma sak som hon. Teoretiskt var det ju möjligt, men inte särskilt troligt.
Rent spekulativt så kunde man ju tänka sig den varianten också, även om det kändes som väldigt mycket mer långsökt att också han skulle ha förts bort av någon annan. Sedermera kom vi ju till en teori som sambon själv lanserade angående vad som skulle ha skett i samband med det försvinnandet. Men vår huvudteori och hypotes var ändå att han sökte hålla sig undan därför att han kunde ha någonting med försvinnandet att göra själv.
Drygt en månad efter att Linda Chen försvunnit, drygt en vecka efter den uppmärksammade intervjun i Efterlyst, försvinner alltså också sambon. Mannen mot vilket allt mer besvärande omständigheter pekat på. Mannen vars berättelse ändras hela tiden. Mannen som uppenbarligen ljugit. Och mannen GV tror är skyldig till att ha dödat Linda Chen. Och nu går utredningen in i ett limbo. Sambon skulle ju gripas och anhållas, men han är borta och ingen vet var han är. Och där och då finns det inget polisen kan göra. Utan sambon kommer man inte vidare. Det går några dagar. Sen kommer nästa vändning. Den mest besynnerliga av alla. Sambon hittas.
Då kommer vi till en historia som förefaller något märklig. Men den historia han lämnar i alla fall är den att han då den kvällen, sista dagen, var på jobbet och syntes till, hade kommit hem och att han sedermera hade suttit i soffan och att någon hade ringt på dörren. Och när han öppnar så är det två stycken kineser som står där utanför och berättar att de ska föra honom till Linda. De kommer in i bostaden och sen förmår de honom också att ta tabletter som gör att han blir drogad och utslagen. Sedan skulle han ha blivit utburen ur bostaden, förd genom källarplanet ner till en bil. Han skulle ha lagts i bagageluckan på denna bil och sedan så skulle han ha fått vara i den bagageluckan under några dygn då, tills han till slut vaknar upp in till Lindas kropp.
Linda Chens sambo dyker plötsligt upp brännskadad vid Linda Chens döda kropp som också har brännskador. Själv säger han alltså att han blivit kidnappad av kineser, lagd i bakluckan på en bil, blivit matad med friterade räkor och fått en burk att uträtta sina behov i. En helt osannolik historia. Är den verkligen sann? Ja. Det handlar nästa avsnitt om fallet Linda Chen, del 2, kidnappad av kineser. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av